i Insyn. Och idag är det Region Norrbottens nya kommunikationsdirektör Roger Jönsson som har författat frågorna. På vilket sätt kommer norrbottningarna att märka att du tagit befälet för regionens informationsspridning i länet?
Vi är en demokratiskt styrd organisation och det innebär ju att det är skattebetalarna som står för det mesta av vår verksamhet finansieringsmässigt. Och då tycker jag också att norrbottningarna, skattebetalarna, har rätt att veta vad som görs och vad som är på gång. Och besluten fattas av politiken, sen är det tjänstepersoner som ser till att det genomförs. Och eftersom vi då är demokratiskt styrda så vill ju jag att norrbottningarna ska kunna ta reda på så mycket som möjligt om vad som är på gång, så att om man vill att man kan bilda opinion. Men sen också i sina kontakter med oss, exempelvis i vården, att man vet när är min hälsocentral öppen, hur kan jag komma i kontakt med den, andra frågor, vilka recept har jag och allt annat. Och där finns det ju jättemycket som sker, inte bara i Norrbotten utan även i resten av Sverige, med digitala lösningar och sånt, att man kan förnya recept på den tid som passar en själv och så vidare. Vårt sätt att informera och berätta vad vi gör och vad vi erbjuder, det ska ju präglas av tre för mig väldigt viktiga ledord: öppenhet, saklighet och tillgänglighet. Och jag skulle egentligen vilja lägga till ett fjärde: enkelt. Det ska vara enkelt när man använder våra digitala kontakter, eller om man inte kan använda digitala kontakter så ska det vara enkelt att nå oss via telefon eller på fysiskt komma till våra hälsocentraler och så vidare. Så att det är väl inte så jag skulle vilja sammanfatta det.
Och många av våra äldsta invånare är ju inte digitala. Insynsläsare är synskadade och det innebär att det inte alltid är helt enkelt att navigera på hemsidor. Hur kommer du att verka för tillgänglighet för alla?
Det korta och enkla svaret, det är ju att vi måste säkerställa att den lagstiftning som finns kring tillgänglighet, och det handlar inte bara om synskador utan det handlar om alla med någon form av funktionsvariation, ska kunna ta del av våran information. Det är för mig inte valbart. Det ska vi leva upp till, punkt. Det finns liksom ingenting att diskutera kring den delen. Sen kan ju funktionsvariationer eller begränsningar se ut på många olika sätt. De kan vara språkliga. Det innebär ju att vi ska så långt möjligt använda ett språk som var och en förväntas kunna. Det handlar också om de som kommer till Norrbotten som inte har svenska som första språk. Så tillgänglighet handlar ju om så mycket mer än bara funktionsvariation.
Du har ju varit i branschen länge och kommer nu senast från samma position på Luleå kommun. Vad har du för knep för att nu lyckas nå alla kommuner?
Trixet, det är: säg som det är, var öppen, rak och tydlig och se till att vara så tillgänglig som man kan vara. För mig är det någonstans en hygienfaktor att vi så långt möjligt ska försöka leva upp till det.
Vilken är den största utvecklingen som har skett med kommunikation de senaste 35 åren, anser du?
Ja, det är en jätteenkel fråga egentligen, och det är digitaliseringen. När jag började, då var ju faxen det absolut senaste. Internet fanns ju inte. Det fanns knappt datorer på arbetsplatserna, så himla gammal är jag. Och de datorer som fanns, de användes ju i administrativa arbetsuppgifter, så för lönehantering och såna här saker började de ju komma. Digitaliseringen har ju skett otroligt snabbt och förändrat vårt samhälle i grunden, skulle jag nog vilja säga. Tidigare så var man van med att man skickade brev, man ringde. Det var liksom så man kommunicerade på distans. Idag förväntar man sig att sätta sig vid sin dator och få svar när som helst på dygnet, vilken dag som helst. Och att informationen alltid ska finnas där. Och det är ju en gigantisk utveckling som har skett. Idag ska ju folk ha svar inom någon sekund, annars blir de ju frustrerade. Det är den absolut största utmaningen.
om vi bortser från det här digitala och det tekniska med att kommunicera, så har det ju utvecklats, man har ju liksom kanske lite andra tankar nu hur man ska nå fram till människor än man hade då i början av din karriär.
Ja, i och med att det finns så otroligt många kanaler idag, så innebär det ju att, om jag tar ett tydligt exempel, när jag började, då visste jag att om jag vill nå norrbottningarna, då var det ett säkert sätt att sätta in en annons i tidningen. Norrländskan, Kuriren, PT, Haparandabladet. Nästan alla hushåll läste en tidning. Så att satte man in en annons i den tidning som man visste hade spridning i området, då visste man, då når man nästan alla. Idag är det väldigt få hushåll som prenumererar på en tidning. Och tidningsprenumeranter idag, de är ju i åldersspannet 65 år och äldre. Det är ju väldigt få yngre som prenumererar på en tidning. Och under 50 år är det ju otroligt få som har en tidning hemma idag. Inte ens en digital prenumeration. Så massmedias roll som kanal för att nå allmänheten, den har ju reducerats otroligt mycket. Det är svårare idag att veta, hur kan jag säkert nå folk? Inte ens direktreklam, att man skickar hem ett brev till folk och berättar att följande gäller, är ju liksom så att man kan vara säker på att folk öppnar det och tar del av informationen. Så gjorde man förut. Fick man ett brev från landstinget, som det hette då, som berättade att gör så här för att boka vaccination. Då visste man att 99,9% skulle följa informationen. Men idag vet vi att folk öppnar ju inte ens kuvert.
Jag tänker lite på det här tilltalet, och nu slogs jag genast av anslagstavlan som vi såg på TV när jag var liten. Och hur man tilltalar folk idag.
Ja, tilltalet från myndigheter, om du tar anslagstavlan, det var ju väldigt mycket att staten, myndigheterna informerar. Det kunde vara lite torrt och lite tråkigt, även om man redan då, jag minns ju på 70-talet till och med, när Lennart Hoa Dahlgren var med i en kampanj för att uppmärksamma män på att nu kunde de vara föräldralediga. Lennart Hoa Dahlgren var alltså en svensk tyngdlyftare. Och han hade ett stort burrigt hår och stod med ett litet barn på armen och så med svällande muskler. Och så var det någon sån här text, ungefär en reklamtext, att som pappa, du vet väl om att du också kan vara föräldraledig. Någonting sånt där. Så man försökte ju med klassiska reklamknep minimera den här byråkratiska tonen som tidigare hade präglat myndigheter. Så att det skulle jag nog säga kom nog in redan på 70-talet. Och vi har ju idag mer och mer gått över mot att gränsen mellan myndighetsinformation och reklam mer och mer suddas ut. Så att på det sättet har ju tilltalet förändrats. Sen är ju texter är ju extremt mycket kortare idag när man kommunicerar. Bild har ju fått en oerhört mycket större betydelse. Så att på det sättet har ju reklamens formspråk också påverkat hur vi i offentlig verksamhet och kommunicerar.
Är det framgångsrikt då, tycker du?
Ja, det beror ju på. Det finns ju inget, hur långt är det snöre? Ja, från början till slut förstås. Det varierar. Ibland är det framgångsrikt, ibland inte. Det är klart att vi som jobbar med kommunikation, vi vet ju att folk sköljs ju över av tusentals budskap varje dag. För det mesta som vi tar del av, det glömmer vi bort. Man kan bara fråga 5 minuter efter att ha lyssnat på Dagens Eko klockan 12, som är 4 minuter långt, så frågar man, vad var de viktigaste nyheterna i Dagens Eko? Säg de 3 viktigaste, så kommer inte folk ihåg. Det är för att det går in och det går ut. Ja, det var något om Afghanistan kanske, eller var det inte något om någon politiker eller något sånt där. Alltså, vi lyssnar, vi tar del av det, men vi glömmer bort det. Eftersom den svåraste frågan när man jobbar med kommunikation, det är egentligen att svara på den som lyssnar, hans eller hennes fråga. För de kommer att lyssna om det berör dem. På vilket sätt spelar det här roll för mig? Den frågan måste vi som jobbar med kommunikation lyckas besvara. Är jag inte berörd eller upplever jag att jag inte är berörd, då kommer jag inte att lyssna. Då kommer jag, mina tankar handla om någonting annat.
Men Roger, du är inte bara en grå byråkrat. Du kör motorcykel, fiskar, läser poesi. Hur njuter du bäst av Norrbotten?
Gråa byråkrater kan också köra motorcykel. Det har jag gjort. Jag menar, det här är ju preskriberat tror jag. Jag började köra moped när jag var 12 år. Och så körde jag ju moped när jag var 15-16. Och sen så efter när jag började närma mig 30 så tog jag motorcykelkörkort. Jag har kört motorcykel sen dess. Jag tycker om att köra på två hjul. Och jag tycker om att fiska. Jag är ju uppvuxen i en liten by i norra delen av Överkalix. En by som heter Valsjärv. Där bodde jag till jag var 13 år. Sen så bodde jag i Luleå, högstadiet och gymnasiet. Och sen flyttade jag och har pluggat och kom tillbaka till Luleå. Jag har flyttat igen och återvänt. Men här är mina barn födda. De har vuxit upp här i Luleå där jag bor med min fru. Så att det är klart att det här är hemma. Och att läsa poesi, överhuvudtaget att läsa. Det kanske har att göra med att jag växte upp i en liten by. För där gjorde man, på vintern åkte man skidor. På sommaren fiskar man och när man inte åkte skidor eller fiskar då läste jag. Så jag hade en bokslukarålder som började ganska tidigt. Jag kom ju också från en väldigt stor syskonskara. Vi var 11 barn och jag var nummer 10 i skaran. Och det innebär att mina äldre syskon såg ju till att jag i princip kunde läsa när jag började skolan. Så att jag behövde inte lära mig läsa, utan medan mina klasskompisar höll på med och lärde sig läsa så fick jag sitta vid sidan om och läsa böcker. Och det där att läsa har följt mig genom livet och varit oerhört berikande. Så att litteratur i alla former är ju min livslina. Det är det sätt jag njuter av oftast och alltid. Sen älskar jag givetvis att umgås med två av våra söner var hemma i somras, de bor i Stockholm. Vår tredje son bor här kvar i Luleå och pluggar fortfarande. Så att umgås med familjen, umgås med vänner. Nu ska jag få plocka bär till helgen. Liksom skogen bär jag alltid med mig. Där kommer jag till min rätt.
Och du sa att du var från Överkalix.
Ja.
Det är ju nu temat på veckans frågor. Och som vanligt har du chansen att vinna två trisslotter och vem vet, i bästa fall bli miljonär på kuppen. Här är frågorna.
Ja, då har jag ju då satt tre frågor som är kopplade till den kommun där jag är född, till Överkalix. Fråga nummer 1 och den lyder så här. I Sverige finns det 290 kommuner. Nästan alla kommuner heter samma sak som huvudorten i kommunen. Men så är det faktiskt inte med Överkalix. Åtminstone är det många av oss som kommer därifrån som menar att huvudorten inte heter samma sak som kommunen. Så min fråga lyder helt enkelt, vad heter centralorten i Överkalix kommun? 1 heter den Svartbyn. Kryss heter den Rödup. Eller 2 heter den Bränna. Och då tar vi nästa fråga. Det finns 2 stora vattenfall i Överkalix kommun. Och nu kommer jag läsa 3 stycken, men 1 av de här ligger inte i kommunen. Vilket? 1. Jokkfall. Kryss. Laxforsen. Eller 2. Linafallet. Vilket av de här ligger inte i Överkalix kommun? Och sen tredje och sista frågan. Vippabacken, det är en känd restaurang vid E10. Men varför heter platsen Vippabacken? 1. Det var där som man förut vippade ner timret i älven. Kryss. Där låg Galgbacken och det var där som man avrättade mördaren Johan Johansson Vippa 1821. Eller 2. Platsen är döpt efter Vippatore som grundade restaurangen.
Svaren kan du ringa in till mig på 0735 00 88 85 eller mejla till taltidningen@norrbotten.se. Och chansa även om du inte är helt säker. Det roligaste jag vet är att få tala med er läsare.
Lycka till!